I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Det här är Fighterpodden Nedslag. Det är podcasten för dig som älskar kampsport. Och i dagens program, vi pratar om UFC-galan som varit och den som kommer i helgen. IBJJF ändrar reglerna kring leglocks. Finnen som lyckades med en otrolig bedrift i tricking. Och nunchucks är äntligen tillåtna i New York. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Hallå, hej! Välkommen till Fighterpodden Nedslag. När det här spelas in så är det onsdagen den 14 oktober. Jag heter Mårten Söderström. Hallå, Simon Kölle.
Tjena, tjena.
Och Elin Blad.
Hallå.
Det är ju vi som gör podden.
Det är ju det.
Och vi är ju då på distans fortfarande. Det här är ju en, vad ska man säga, en kortare version av Fighterpodden där vi då varje vecka nu går igenom aktuell kampsport. För dig som älskar kampsport. Härligt, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Det tycker jag, och det är ju en... Förhoppningsvis levererar vi lite snack idag om lite annat än MMA också. Om vi lyckas på det får vi se. Men troligen.
Alltså jag måste säga, när jag hör den här raddan av rubriker så tror jag liksom att det här kommer bli väldigt kul och intressant. För vi kommer prata om saker som jag inte har någon aning om. Så det ska bli skitroligt.
Vi försöker hålla det här på runt en halvtimme så att det ska vara aktuellt varje vecka. Och jag tänker vi börjar väl direkt med UFC faktiskt, eftersom det ska vara lite MMA som start, Simon. Vad har vi haft? Börja med helgen som var.
Ja, alltså knockout-helgen som var. Det var ju 2 riktigt grymma knockout. Men jag vill ändå börja säga så här faktiskt på en personlig notis här lite. För att jag brukar ju alltid skryta om att jag vinner så jäkla mycket när jag spelar. Men den här gången torskade jag allt som jag spelade. Det var en svår gala. Den var ganska knepig. Men Jackin Buckleys alltså, fantastiska avslut mot Impa Kasenganai. Impa som ju utmanat Hamzat en gång i tiden och hade 8-0 rekord, blev ju knockad på ett spektakulärt sätt verkligen när, i luften när han vände där Jackin Buckleys. Vad tycker ni om den?
Det var ju som en filmscen. Visst är det så, det är lite så där man tänker på, du vet, jag växte upp med de här Bloodsport och Steven Seagal och Jean-Claude Van Damme och de här. Och så gör de det på riktigt, en sån scen. Det är lite som de här flying, de springer i burkanten, du vet, och slår, men det där var ju bland det coolaste. Och alltså också, jag vill säga det, jag gillar ju egentligen inte knockout, så jag tycker det är obehagligt, men otroligt. Någon, så att säga, ditt ben blir fångat och så knockar du personen med andra benet.
Alltså jag tyckte det var helt otroligt. Jag tror att jag har kollat på det där klippet 100 gånger bara för att liksom så här, verkligen få se varenda vinkel och uppskatta det. Alltså, och det jag gillar mest är nästan kreativiteten i det. Mm. Att problemlösningsförmågan, jag skickar en spark, han fångar min fot. Fuck it, jag flyger runt och sparkar hon med huvudet och knockar hon. Jag är stunned, verkligen.
Hur många gånger har han övat den? Det kan ju inte varit en spontan spark.
Men hur får man ens för sig att öva på det där?
Ja, men precis det. Alltså, det är bara en kreativ ny väg.
Det är kreativitet.
Det finns ju 100 tekniker där man lär sig. Framförallt är ofta är det så när du blir fångad i benet. Är att du ska ha en väldigt bra balans och sen liksom få tillbaka benet på något sätt. På olika sätt. Och då använder man ofta händerna. Ja, vi gör tvärtom.
Ja, det var fantastiskt.
Kung fu!
Verkligen.
Ja, men det är häftigt. Jag kommer verkligen ihåg, jag tror att jag har sagt det någon gång på podden också, att Uriah Faber, Elins favorit, han vid ett tillfälle i VEC eller WEC blev han fångade motståndare, jag tror att det var kanske, jag kommer inte ihåg vem det var, men fångade i alla fall hans ben och normalt för att göra en single leg, och Uriah Faber hoppar upp med det andra knät och knäar killen. Det var ju så här, idag är det bara så här, ja, nej, men det, sånt händer väl liksom. Men då var det så här, vi skrek rakt ut på what? Jag hade aldrig sett någon göra på det sättet. Så att det som är så jävla roligt med MMA är att det utvecklas så jäkla fort. Nu kommer ju flera andra göra så här. Hur många har inte försökt göra liksom Anthony Pettis grejen mot buren och sånt?
Alltså jag tänker bara en så, det behöver inte vara så avancerat, bara när Anderson Silva hade knockat Vitor Belfort med den där frontkicken i ansiktet, då började ju alla försöka göra den ett tag. Det blev ju supertrendigt att göra det.
Jag tror att det är bara för en sekund på det. Jag tror att det handlar om normalisering. Ja. Om man kollar vilken sport det är, så är det här, när någon sätter ribban så kommer det bli nya standarden, så kommer det något nytt. Och det upplever, precis som du säger MMA, så upplever du att allt det som förut var lite flashy kampsport, det funkade inte i början på MMA för att det var ofta lite för sloppy och de var för duktiga liksom på de här tre grundprinciperna. Antingen blir du nedbrottad eller så blir du nedsparkad och nedslagen. Men när du kan det där, när det där sitter hela vägen, då kan du ta nästa nivå.
Mm.
Och då kommer de här grejerna som är så helt överraskande. Alltså jag lovar, det kommer bli en jävla handledslås till slut, alltså den här, du vet, när de bara lägger sig.
Ja, men säkert. Säkert. Man går att jämföra med fotboll också. Jag menar, det kom ju, det var väl Pelé som var en av de första som i alla fall gjorde det känt med bicyklet. Alltså, Johan Cruyff, det kanske inte alla känner till om det är, men gjorde Cruyffen som kallas idag. Jag menar, det är en helt vanlig vändning egentligen, skulle man säga nu. Men det är klart att någon var ju tvungen att göra först. Överstegsfinten var ju garanterat någon som kom med först också i fotboll. Det är liksom, det är så här, och då var säkert folk bara, wow, vad är det där? Vad gör personen? Så att det händer i varje match idag.
Men utvecklingskurvan vill säga, utvecklingskurvan, du känner, har vi ju kollat på MMA liksom i 20 år eller 25 år, men alltså utvecklingskurvan har ändå varit liksom sista 10 åren måste jag säga väldigt snabb. Det är som att då har någonting hänt och karaterna kommer tillbaka, vi pratar ofta om det liksom, även så här traditionella grejer. Ja, mer då UFC.
Ja, nej, men på samma gala så var det ju en till knock som var verkligen grym. Vi får väl snacka om den också, tänker jag. Corey Sandhagen som knockade Marlon Moraes bara med en snurrspark. Det var väl väldigt speciellt spektakulär knock även den, men hamnar lite i skymundan ändå från den där tidigare, men det är inte helt lätt att göra den bedriften såklart. Och,
är inte det typiskt att du sätter den här rundsparken som du säger, vilket inte är så ofta att du sätter dem, de är ofta mer flashiga.
Det är
och så är det på galan när någon har gjort någonting som är dubbelt så tufft.
Det är liksom väldigt svårt, det är väldigt svårt.
Ja, verkligen.
Ja. Tittar vi framåt då på UFC nu i helgen, så är det Brian Ortega som möter Chan Sung Jung, mer känd som Korean Zombie. Alltså det är en väldigt häftig match. Men det är lite så här, de här två killarna är ju kända för att vara ganska snälla och beskedliga och sådär. Och ni som har hängt med har ju säkert, kanske minns, jag tror att det var i mars, när de helt plötsligt rök ihop. Eller det var snarare så att Brian Ortega skulle ju hoppa på Korean Zombies manager. Jag vet, vi snackade om det i podden, kommer jag ihåg.
Ja, just det, gjorde
vi. Vad var det som hände där liksom? Men Brian Ortega, han kom ju från sin första förlust. Så den här blir väldigt intressant. Han har ju 14-1-rekord. Och det är doktorn som stoppade matchen där när han mötte Max Holloway i sin senaste match. Och Korean Zombie, han har ju radat upp några segrar. Men Det kommer vara en väldigt häftig match. Jag tror att den är lite så här skymundan för Habib-matchen som kommer ju snart ju mot Gaethje och sådär. Men det här är en sleeper. Jag tror att det kan vara väldigt bra. Men för vår del, för svensk del då, så måste vi ändå prata såklart om Guram Kutateladze som kommer möta världens bästa polack. Den är ju... Det är inte någon duvunge. Det nämnde vi också förra podden då. Det är ju... Alltså, någon som är så hypad, alltså vad gör man mot en sån otroligt hypad? Självförtroendet där man kliver också in med 17-0, Elin. Alltså, jag vet inte, du har säkert inte mött någon då som är 17-0. Någon. Men vad gör man om någon som liksom... För jag menar han då, Gamrot, Mattias Gamrot, jag ska bara säga det innan jag släpper in dig. Han har ju egentligen bara vunnit hela sitt liv. Han har förlorat en grapplingmatch vid ett tillfälle. Det var mot inte vilken grappler som helst, utan mot Gary Tonon i 2019 när han fastade i en hilux. Nej, förlåt, det var ett annat loss. Men han själv har ju grymma hilux, det var det jag skulle säga.
Mm.
Men vad gör man mot en sån där grym person?
Du måste bara ha ett större självförtroende, antar jag. Det är det enda jag kan tänka mig som kommer funka där. Alltså, jag tror att man måste känna sig jävligt trygg i vad man kan. Och inte låta sig påverkas allt för mycket av att den andra har 17-0 i rekord. Utan bara bestämmas för att det spelar ingen roll. Det kommer ta en ändå.
Eller hur? Det är det som är grejen, tycker jag. Att, alltså, om du inte vet om inte du känner till rekord, du kommer in med ditt självförtroende. Så två personer med enormt självförtroende som är helt övertygade, som kanske båda är obesegrade. Men om du inte vet om att den andra har ett sånt rekord. Det är först under matchen någonstans som du märker personens teknik. Nu är det ju mycket mentalt, mycket mer mentalt att Guram gör sin debut i UFC och fått höra bara, ja, du vet att den här killen, han är otroligt tuff, han är obesegrad, han är vinnare i podden och så vidare.
Ja, men jag håller med dig, alltså, eller jag håller med er båda. Jag tänker också så här, då jag sa Hilux, men det var en rear naked choke som fångade honom med efter 7 minuter. Men det är liksom... Han är en otroligt bra grappler, den här polacken. Och hans heel-hook är ju liksom supervass. Och man tänker alltså, Guram är ju egentligen i grunden en stående fighter. Men han tränar hemsatt dagligdags. Alltså det i sig kanske är ganska mycket självförtroende. Att liksom, så här, han vet ändå vart han står. Att han... Och Hamzat verkar ha en väldigt stor respekt för Guram också, så att jag tror nog att han hänger på väldigt mycket Hamzat. Sen har han jäkligt många vinster i rad nu också, Guram.
Men jag tänker, vi pratar ju ofta lite så här självklart, att man vet alla namn, att man kan alla personer i MMA, att man har sett de här galan, så vi försöker tänka lite grann på att sätta, så att säga, matcherna i en kontext. Mm. Men man kan ju säga det att, alltså, All Stars som då är klubben där bland annat Hamzat tränar, de har pratat länge om att Hamzat, han är nästa kille, och Guram är också en av våra nästa killar. Så de tror ju på dem, och det är det vi känner till. Och då blir det ännu mer spännande. Men exakt samma situation finns ju i Polen, att du har klubbar. Och de har ju sagt liksom att den här Mateusz, han är nästa kille, han är obesegrad, han kommer gå in i UFC. Jag ser verkligen fram emot den här matchen, det ska bli jättespännande.
Han är champ i KSV, liksom, så det är inte vem som helst. Jag kan ju faktiskt gå över till det och ta en liten kort grej om KSV, eftersom att vi ändå nämnde det, eftersom att vi hade Andreas Bain Gustafsson som gick match i KSV mot en Andreas Bain som ju tävlar för Västerås Fight Gym heter hon, va? Och han var ju obesegrad innan den här matchen. Tyvärr så förlorade han den på delat domslut, och det var ju så här, nu mötte han för första gången en brottare som var mer meriterad än honom själv, en som jag tror att han fick brons i OS. Och alltså OS-brottare på absolut högsta nivån. Och det var ett nummer för stort för Andreas. Sen har jag hört lite olika om det där. Jag har sett lite av matchen, och alltså, det var ju helt back and forth liksom. Och det då hemmafighten vann på domarsiffrorna. Så att, men han kommer nog igen, ska jag säga. Men jag ville bara nämna det med tanke på att vi pratar KSV.
Superspännande UFC-gala med andra ord i helgen med Guram.
Den 31 oktober är det dags för Frontier Open Battle 21. Bara på Fighter TV.
Nu då, IBJJF ändrar reglerna kring leg locks. Alltså, vad är de har ändrat till att börja med, Simon?
Ja, alltså IBJJF, eller The International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, om man ska säga hela namnet. De har alltså fastslagit nu att nu får man använda heel hooks i olika typer av knee bars, alltså i no-gi-tävlingar i brun- och svartbältesklasserna. Eller så här, jag ska säga, inte nu, utan från och med 2021 då. Så det är några månader kvar. Då är det okej att göra det. Och alltså det... För mig är det så här, jaha, har man inte fått det? Nej, men jag har ganska dålig koll på det. Men det här verkar vara en ganska stor nyhet i världen. Liksom. Så att,
jag skulle verkligen säga att det är det, för det är ju en av de stora skillnaderna som har varit i tävlingar som är IBJJF, att du inte får göra de här låsa. Alltså det finns ju någonting som kallas för reaping, som är liksom när du lägger nu vet jag inte riktigt hur jag ska förklara det här på ett vettigt sätt, men det är liksom en vanlig rörelse som man gör antingen i olika former av svep eller när man vill sätta upp benlås, där du liksom underifrån har ditt ben wrappat på utsidan och på personens höft och liksom vrider det inåt, och det är ofta har blivit knäskador i det när du har gi-byxor och sånt. Så de har ju varit superpetiga med det, men, och just det att man inte får göra det i no-gi, det är ju framförallt det som, jag fattar att det är en precaution i gi, men i submission wrestling har det ju funkat utmärkt att ha det, och det betyder inte att alla har brakat ihop av det, för det har liksom varit, du kan bli, du dels få poängavdrag, men du kan också bara bli disqualified bara av den rörelsen att sätta benet runt och på höften, så bara diskad, reaping, vilket är
Men man kan väl säga också, alltså, det jag tror inte det händer jättemycket, men det ända till viss del, för att idag är det ju så att det är också ett hot, alltså om du åker på det så klappar du, alltså för att du vill inte offra ditt knä, och det gör ju att idag kan du ligga i den här liksom positionen, men du har ingen risk idag när du fightas med gi i de här tävlingarna att du kan åka på den typen av, så att säga, knälås eller lägglock, men det kan du nu, och då måste du ha försvar på det, och det kommer att ändra lite i en game, tror jag.
I alla fall, det är no-gi till att börja med då, som kommer ändra det liksom, så vi får ju se, men ja, kul ändringar, det som gör sporten säkert bättre.
Det var dagens lilla BJJ-hörna. Nu ska vi gå vidare och prata om finnen som lyckades med en otrolig bedrift i tricking. Och jag vet inte vad tricking är för någonting, Simon.
Nej, men precis, jag ska försöka förklara det så gott jag kan. Det är inte som att jag har följt tricking jättemycket, men det är alltså den här finnen som du nämnde, det är alltså Johan Kirisille, som är typ en av världens bästa. Han har ju nu lite världsrekord, har vunnit VM och så i tricking. Och vad är då tricking? Jo, det är alltså en blandning, kan man säga, mellan breakdance, gymnastik och kampsport. Mm-hmm. Vilket blir det ser ibland ut lite som capoeira, kan jag tycka, fast den har ju inte capoeira liksom bakgrunden på något sätt. Och det rent generellt så är det jättemycket volter, jättemycket så här corkscrews, alltså skruvar och liknande.
Nu när du säger det, jag sa ju innan att jag inte hade sett det här, men nu kommer jag ihåg att jag satt och kollade på SM-veckan för förra sommaren eller något sånt, och där hade de ju
tricking.
Det
här. Ja, men det kan nog stämma.
Och det var ju skithäftigt, alltså.
Ja, men det är det, och det är så, man har väldigt lätt att se framför sig att det här skulle inte vara helt superdåligt kanske att träna för en kampsport eller en MMA-fighter eller någonting sådär. Det han gjorde nu, den här finnen, det var ju liksom fantastiskt. Han gjorde en så kallad 3-2-2-2-2-2-2. Alltså, och det är alltså de här tvåorna då, 5-2, hoppas att jag räknade till. Det är alltså först en trippel liksom skruv, och sen ner med en fot, och sen en dubbelskruv, ner med en fot, dubbelskruv, ner med en fot, dubbelskruv, och så här i rad liksom allihopa. Och det har ingen lyckats med tidigare, i alla fall inte någon som har fångat det på bild. Och vill ni se det här, så tycker jag ni ska gå in på hans Instagram-konto, och det är alltså J-O-H-K IFIN Jokfin _98. Okay. Ja, det är alltså 5 dubbla skruvvolter i rad. Alltså det är,
kan du säga igen vad det hette?
JOHK IFIN _98.
Ja, Jokfin.
Jokfin.
Nu ska vi se.
Det är så bra, det här är podden när Elin liksom går in på Insta eller på nätet när Simon säger olika personer, det är roligt.
Ja.
Åh jävlar, åh jävlar. Jag tycker... åh nej, lägg av.
Ja, du ser det.
Okay, det här var min live-reaktion på det här. Det här är helt galet.
Ja, men det där alltså,
det är bananas. När du sa det här, jag såg framför mig en så här liten ballettpiruett. Mm. Alltså att han snurrar,
nej,
runt sin egen axel, rätt, trodde jag. Men den här snubben, han lägger sig ju liksom horisontellt i luften.
Ja.
På varje snurr, det här är helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Grej.
Ja. Ja, men det är helt galet. Wow. Men som sagt, han är liksom ett
Ja, nu måste jag kolla det på också. Nu gör jag ju ankare på den, så jag är så mycket att hålla i här hela tiden, så jag kan inte fixa det.
Ja, det här var fantastiskt.
Ja, men exakt.
Tack för att du delar det här, Simon.
Ah,
jag
kul.
Uppmanar alla att gå in och titta.
Det är bra, Simon. I varje påsista nu har du faktiskt haft någon sån här social media-fenomen som du har tagit fram. Vad roligt.
Varför kan vi inte ha det så här? Att jag och Mårten får reagera live på...
måste hitta en ny varje gång.
Ja, men det bestämmer. Vi gör så. Så vi förbereder det. Jättekul. Så blir det fortsatt.
Just det här också, att vi förbereder det. Det är jag som får förbereda det. Tack för den.
Ja, det var.
Jag gör mitt bästa.
Det var
jag gör
mitt bästa. Ja, tack, Simon.
Ja, det låter jättebra. Vi lämnar tricking. Och den kanske största nyheten idag då, att nunchucks, eller nunchuckos, eller vad man nu säger, är äntligen tillåtna i New York. Vad är det här, Simon?
Den här podden blir bara konstigare och konstigare. Vad håller vi på med egentligen?
Men det är ganska vet, så här, tror vi att alla vet vad nunchuckos är? Det måste man
ja,
veta.
Ja, det vet alla. Vet det.
Och vi sa nunchuckas, tror jag, i Stockholm. Men jag vet, vissa sa kanske nunchuckos. Jag vet inte, kanske man sa.
Det kallades för, där, när jag växte upp, så här, för karatepinnar. Ja, men man kan säga att det är två så att säga, träpinnar med en, ska egentligen vara en kätting emellan. Det kan också vara snör emellan. Så man snurrar runt kroppen på olika sätt.
Och Bruce Lee gjorde det här känt framförallt i västvärlden, såklart, i sina filmer.
Ja, och så kan man säga att det här, alltså ursprungligen så här, det kommer från Okinawa. Egentligen tror man att det här användes för att liksom slå ner gräs. Alltså man helt enkelt gömde sin kampsport. Bönderna hade det här för att slå ner gräs, men egentligen var det helt enkelt ett stridsvapen.
Och nu används det egentligen bara för att folk på YouTube ska slå sig själva i skrevet med dem.
Ja, det också, precis. Nej, men det är intressant det här med att vi gräs där, för det är, apropå capoeira, så var det ju exakt det också, att varför den är så låg är för att det var hög vegetation, så kunde man gömma sig liksom långt nere under. Och dessutom dans var tillåtet, kampsport och strid var inte tillåtet, så då kunde man dansa fram, så på så sätt växte den fram. Men i alla fall, någon slags, det 1974, det här nu blir en liten historielektion, så var ju kung fu-filmerna otroligt stora. Alltså nästan så att man inte kan fatta det idag. Alltså de som inte var med på 80-talet och sådär framförallt, tror jag. Och Bruce Lee var ju liksom enorm, och nunchakos liksom blev ju någonting som väldigt många ville göra. Alltså det var, jag vet att det var många som gjorde det i min skola så här på vad heter den? Slöjden, höll på att säga smeden. Slöjden. Så där, gjorde den en tjacka så här, kaststjärnor och grejer, kommer jag ihåg att man försökte göra och sånt också. Det var en annan tid då, liksom, på 80-talet. Men i alla fall, då i New York så blev de oroliga. Moralpanik. Oh shit, kommer folk runt med liksom nunchucks överallt. Så att det förbjöds. Och nu har det alltså gått 36 år. Förlåt, det måste vara ännu längre om det var 74. Uh-huh. ni får räkna ut det där själva. 46 år blir det väl, va? Alltså en 60-årig man som höll på med nunchuckos en gång i tiden, James M. Maloney, han tog upp det här i rätten liksom, och gjorde det till en rättslig sak. Och nu är nunchucks tillåtna igen. Alltså, de fick inte ens tillverkas i New York.
Det är ju väldigt lustigt med liksom ett så vapentätt land som USA, att det är folk får gå runt med liksom assault rifles, men du får fan inte ha nunchakas.
Så att det kunde alltså gå runt, eller så här, du kunde tillverka då kanske bazookas typ och sånt där, men inte nunchakas. Men det säger lite om vad kampsport har varit ibland i folks.
Men det finns ju tävlingar och där man använder just nunchakas, alltså det är ju som en liksom nästan gymnastikform där man svingar det här. Alltså de är ju enormt duktiga, de som gör det här, i olika typer av kator. Men du förvarar de här i ett litet fodral som du faktiskt kan ha liksom, det påminner lite grann om ett pistolhölster där du kan ha dina nunchakos. Det ska bli kul att se när man kommer ut till New York nästa gång om folk går runt med sådana här
nunchakos. Det kanske blir så här concealed carry, att du får inte bära det öppet utan måste dölja det.
Det är roligt Simon. Hörrni, vi går till lite mer kampsport, vi går vidare i podden. Jag tänkte att vi måste ju såklart prata lite grann om vår vän Enkamp. Det var ju en bra match för honom också helgen, Simon.
Verkligen, han vann i Bellator igen på avslut, tredje i rad nu. Vilket inte är illa pinkat såklart, på en väldigt snygg Japanese necktie. De sa ju fel, jag tror att de sa att det var en Dars i
Dars choke sa de, men det var precis,
precis, det var en Japanese necktie. Och alltså Oliver Enkamp, han är så ödmjuk också, liksom så här härlig kampsportare in i själen på något sätt. Så att det är någonting som man bara gillar med Oliver Enkamp och allt det gjort, tycker jag.
Vi har ju haft hans brorsa också i podden, Jesse Enkamp, och har ni inte koll på honom så kan ni söka upp honom på YouTube. Han är stor nu, The Karate Nerd. Och det är en speciell familj Enkamp. De kommer ju från alltså kampsport, och pappan och mamman, och de har ju alltså en klubb och de har ju sin dojo och är riktigt så här, både traditionellt utövare av karate, och har nu då en son som är riktigt duktig i MMA. Och det som är spännande tycker jag med Oliver, det är ju att hans ground game har blivit så tight.
Verkligen, verkligen.
Eller hur är det?
Alltså,
det,
ja, alltså han har varit bra på marken väldigt länge. Nu minns jag inte när det här var. Det var flera år sedan tror jag som jag kollade på en match med Enkamp när han vann på en jättesnygg triangel. Och det var någonstans där jag började fatta liksom hur bra grappler han är också. För man tänker mycket på hans stående och att han har liksom den här karategrunden, men han är otroligt duktig grappler också, så det, jag är inte förvånad att det kommer avslut på marken för Oliver.
Och så tror jag också många tänker och har sett framför sig att han kommer liksom växa in lite grann. Många har ju kallat honom ung och liten och så vidare och så vidare. Kommer ihåg Omar Bouish sa till mig en gång när han hade gått över till Pancras, så han såhär, fast Oliver är inte liten längre. Det här är bara någonting som har hängt kvar, bara för att han är lite har lite babyface. Det säger inte Omar då, men det är min tolkning. Liksom, för att han är inte så jävla liten längre, och han är 29 år nu, så att det, och han har mycket mer erfarenhet, men han har slagit Guran till exempel. Det ska vi inte glömma. Sen har inte Guran förlorat, men ändå, det har han
gjort. Jag trodde att Guran var obesegrad.
11-2 har Guran.
Spännande. Jag tänker bara på Oliver där innan vi går vidare, sista i podden ramen, just att han var i UFC och nu är han i Bellator. Jag tycker han gör väldigt bra ifrån sig, måste jag säga, i Bellator. Det känns som att han kanske kom in för tidigt i UFC. Vad känner vi där?
Jag tror faktiskt det. Jag tror det, och det är också så mycket tillfälligheter hur man matchas och så vidare och så vidare. Han har fått växa till sig lite grann och komma in i sitt game, och det känns liksom helt rätt. Sen är det ju små marginaler i den här toppen. Men en annan sån här ödmjuk person som jag måste bara nämna avslutningsvis här, det är ju Simon Sköld. Han får en del skit. Jag har sett det på nätet nu att en del bara hämt extra fighten och så vidare. Jag tycker att det är lite orättvist, för att han är en av våra bästa fighters i viktklassen i Sverige. Jag menar, han har slagit Michel Ersoy och alla möjliga. Så att det var att han hade en del förluster ett tag som han sen har vänt till flera vinster. Men han ska möta Fernando Flores, har ju kommit fram då på Superior Challenge. Så jag menar, Simons förra match var mot Diego Nunes, en förlust om bältet. Och Fernando, han har vunnit en jävligt snygg Bravo Choke i sin senaste match, första ronden. Så att, och innan det hade han en förlust mot Tobias Harrila, som också kommer gå match på galan. Ja, det är coolt.
Om inte man har koll på Fernando Flores, vad skulle du säga om honom mer, Simon?
Ja, han är ju uppåt ifrån, så då får man höra med Elin, tänker jag.
Ja, men det är så fånigt att du antar bara för att han kommer från Umeå och jag från Kramfors, som ändå ligger så här 30 mil mellan varandra, så ska jag ha stenkoll på Fernando. Men oavsett vilket, han är duktig allround fighter, han har bra brottning, och alltså, mitt intryck av honom är att han är ganska så här down to earth. Han gör det här och är jävligt duktig på det, men han har ett liv utanför med familj och så också.
Ja, men jag tycker det är en bra matchning, och jag tycker det är kul. Det som du sa, han får lite oförtjänt Simon Sköld där. Det är för att han är tillsammans med Camilla Läckberg, och den vägen har ju fått lite extra, ja, ska man säga, hänt extra vibes. Och såklart, han slår mynt av det. Han syns i press ibland, han utnyttjar den positionen. Så fort du gör det så blir det alltid lite, då kommer det haters. Samtidigt tror jag att det här är en väldigt viktig match för Simon. Han förlorade sist. Han behöver vinna den här matchen.
Det gör han verkligen. Han har 9-7 rekord, Simon Sköld, nu. Och jag menar, det är också här, det låter inte så jättebra rekord, men jag tror att han hade 1-5 eller någonting. Alltså hade 5 förluster där. Det var någonting sånt i den stilen. Sen har han ju bara vunnit.
Ja, han hade ju väldigt tufft i början, men sen har han kommit tillbaka.
Han slog Michel Ersoy däremellan där någonstans. Det var väl en av hans enda vinster, och det är ju en fjäder i hatten om någonting. Men sen så, och Flores, han går ju mycket matcher. Han har ju liksom gått matcher tidigare i höstas, och eller i höst eller vad blir det, slut av sommaren, och han har 7-7 rekord. Så det är alltså, jag tror att man kan kalla det journeyman lite grann, så där att de är ute på, alltså det är tufft, man vinner lite, förlorar lite, men båda är liksom bättre än så. För de Så att det ska bli kul att se. Simons, det snackades till och med om att han skulle komma till UFC och grejer, så att det var ett potentiellt förut. Hade han slagit Diego Nunes, men det var ju ett nummer för stort för honom, helt klart.
Mm. Det var ju det. Det är ju den 28 november som det är Superior Challenge, och det blir också, ja, vad ska vi säga, det är ju inte jättemycket publik, utan som alla galen är för nu för tiden, och då ska alltså Simon Sköld möta då bland annat.
Han ska
möta
en jävla turneringsformat här vi inte känner till.
Ja, nej, han ska möta Fernando Flores då, men som sagt att det blir spännande då. Ja. Men alltså hörni, vi behöver knyta ihop dagens podd. Jag vill påminna om att om du vill kontakta oss, då är det fighterpodden@fightermag.se.
Hade vi inte fått lite mail?
Ja, alltså bra att du säger det, Elin. För att, nej, men vi har fått en del, och jag tror att det är tre personer som har hört av sig till mig också och pratat om det här Carl Albrektsson grejen, att Carl Albrektsson då hade licensproblem enligt Bellator. För Seb Sebban, alltså hans manager och vän och träningskamrat, sitter ju väl i någon annan podd tror jag också. Han har ju sagt att det var feber. Att Carl hade feber. Så att jag, och det var det de här andra personerna sa också. Så att jag kontaktade Bellator och bara för att se hur ser det ut, hur var det liksom. Och de bara, nej, det var inte feber, det var licens, liksom en licensavvikelse. Men det kanske ändå var feber, who knows. Ja. Varför skulle de ljuga om att han hade feber? Alltså det är klart vi får anta att Carl hade feber.
Vad konstigt ändå.
Pratar gräver.
Ja, jag älskar det, Simon. Men därmed tänkte jag att vi ska knyta ihop. Och så har jag fighterpodden att fightermag.se kontaktar man. Och vi kör ju varje vecka, så vi är tillbaka nästa vecka igen. Och ser fram emot Gurams match nu i helgen, om man gillar MMA framförallt. Jag heter Mårten Söderström. Du heter Simon Köhl, eller hur?
Ja, det gör jag.
Och Elin Blad.
Ja, stämmer.
Vi hörs om en vecka igen. Tack för idag.
Det var riktigt bra.
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play. Den 31 oktober är det dags för Frontier Open Battle 21. Bara på Fighter TV.